Vi ska glömma allt vad datorer, tv-spel och smartphones heter. Vi ska inte ägna oss åt att försöka leta rätt på ett fingeravtryck i en databas eller DNA-testa en möjlig gärningsman. Vi ska idag berätta om någonting taget ur fantasin, översatt till verklighet. Vampyrer existerar ju bara i sagoböckerna. Eller? I filmer och tv-serier så kan vi se hur de blodtörstiga, odödliga människorna med huggtänder söker efter ett offer att få suga blod ur.
Det inträffar alltså på kvällen, valborgsmässoafton, lördagen den 30 april 1932. Brottsplatsen är hennes egen bostad.
1932 så händer det någonting i Sverige som man kan efterlikna med ett vampyrdåd. Åtminstone så är det så man skriver i artiklarna. Det är någon i Stockholm, i Vasastan, som mördat och druckit av offrets blod, påstods det. Först trodde man att det var hittepå. Vad som skrämmer oss än idag är att själva mordet faktiskt har inträffat. Och vi ska berätta om vampyrmordet i Atlasområdet. Ett cold case. Jag heter Sebastian Krantz och du lyssnar på Svenska mordhistorier.
En egenskap som gör henne lite ovanlig. Hon har nämligen telefon, vilket inte är så vanligt vid den här tiden, och speciellt inte bland prostituerade kvinnor. Så att hon fungerar som någon slags tidig call girl madam, och det är inte bara folk som vill träffa henne som ringer på den där telefonen, utan även sådana som vill träffa hennes väninnor.
Atlasområdet är ett informellt område inom stadsdelen Vasastaden i Stockholms innerstad. Och det har en area på 11 hektar och hade år 2005 1948 invånare. Namnet härrör från verkstadsföretaget AB Atlas, som i sin tur uppkallades efter jätten Atlas. En av titanerna i den grekiska mytologin. Vi ska spola tillbaka tiden till 1932. Det var ett skottår som började en fredag i den gregorianska kalendern. En misslyckad militärkupp inträffade i Japan. 69 personer omkommer då ett segelskolfartyg förliser i storm i Tyskland. Och den svenska polisen omorganiseras. Och 1908 års reservpolis utökas till stadspolis. Mjölkreglering införs i Sverige och sköts av Svenska mejeriernas förening. Och så mördar man också. Man mördar 32-åriga Lilly Lindeström. Man anträffar Lilly mördad i sin bostad vid Sankt Eriksplan. Bostadshuset låg i området Atlasområdet i Stockholm. Och vi pratar om en kvinna som lever ett gott liv. Hon umgås med sina vänner på Stockholms livade gator om kvällar och nätter. Och hon träffade ofta nya personer. Inte alltid i form av vanlig hederlig vänskap, utan också som prostituerad. Men det tar bara några dagar efter att hon hoppat på det där arbetet som prostituerad halvtid, innan mystiska saker börjar ske. Vad som börjar med ett vanligt telefonsamtal ifrån en kund, där Lilly inte känner igen mansrösten, tills dess att hon hittas mördad, har ifrån början enligt källor inte särskilt mycket med vampyrer att göra. Det är först många år senare som man vill dra slutsatsen att någon druckit av hennes blod. Det handlar om en såsslev som hittas år 1950. Då så möter Aftonbladets kriminalreporter brottsplatsutredaren John Berg, som säger sig ha haft sleven invirad i en handduk gömd. På den så fann man spår av blod, likaså på handduken. Och därefter så slog man tanken i bordet. Någon har druckit av Lillys blod. Man skrämmer livet ur stockholmarna och svenskarna. Har en vampyr härjat? Det är bara början på alla de artiklar, böcker och tankar som kommer delas i både tryck och digital form om vampyrmordet.
Den är väldigt välstädad, den här lägenheten, som man förstår ju att efter det här brottet så måste gärningsmannen ha tillbringat åtskilligt med tid att städa upp efter. Så hur har hon dött? Ja, hon har en slagskada i huvudet som har dödat henne. Och mordvapnet har man inte påträffat, men av skadorna att döma så kan det vara typ en batong eller en blydag eller något annat. Ett rör funkar också, ett järnrör.
Vi ska dela med oss av en dramatiserad artikel som handlar om det här fallet, publicerad på creepypasta.wikia.com. Hon heter Lilly. Hon bodde i Stockholm, Sverige. Hennes bostad låg i ett pittoreskt gammalt hus i Atlasområdet. Hon hade ett bra liv med mycket utekvällar bland intressanta människor. Eftersom hon var punk så fick hon börja jobba halvtid som prostituerad. Efter att framgångsrikt ha gjort det i några dagar så började konstiga saker hända den 1 maj. Hon kom hem sent den kvällen. När hon famlade längst väggarna i mörkret för att hitta lampknappen så strök hennes hand mot något kallt och mjukt mitt i rummet. Uppskrämd letade hon vidare efter lampknappen, men när hon hittade den så kunde hon inte se någonting konstigt där. Hon satte sig på sin soffa i några ögonblick för att hämta andan, men drabbades då av en plötslig bultande huvudvärk. Hon hade aldrig haft migrän förut, men antog att detta var ju ett just sånt anfall och glömde av upplevelsen i mörkret. När hon vaknade nästa morgon så kände hon sig fortfarande utpumpad och trött. Huvudvärken hade nästan gått över helt, men när hon kastade en blick i spegeln så såg hon en stor bula vid hennes tinning. Hon tänkte att hon antagligen slagit i huvudet när hon sov och försökte sedan tänka på annat. Planen att gå ut den dagen fullföljde hon. Även denna kväll kom hon hem sent. Och med kvällen innan i färskt minne fokuserade hon på att snabbt hitta lampknappen den här gången. Därefter var allt som vanligt. Och hon kände sig dum över att ha varit så rädd. Hon koncentrerade sig på att titta på TV som sände gamla repriser och snart hade hon somnat. Abrupt vaknade hon av att huvudvärken från kvällen innan återkom. Den här gången ännu mer intensiv. Hela hennes huvud dunkade och hon tyckte nästan hon kunde känna blodsmak i munnen. Natten förflöt, men huvudvärken stannade kvar och blev mer och mer outhärdlig. När Lilly gick för att ta en huvudvärkstablett så smakade vattnet konstigt, nästan metalliskt. Hon spottade ut det i vasken och stelnade av skräck. Istället för det vattnet hon hade tagit en sipp av så var det blod som rann i avloppet. Hon tog ett instinktivt steg bakåt och stoppade in ett finger i munnen för att försöka hitta något sorts skärsår eller annan förklaring till blodet. Men inget fanns att hitta. Hon kände sig allt mer förvirrad. När hon svalde så kände hon metallsmaken i munnen avta, men samtidigt växte huvudvärken. Den tryckte bakom hennes ögon och blev så överväldigande att hennes synfält blev suddigt. I köket så kunde hon plötsligt svagt urskilja en lång och blek man stående mitt i rummet. Han började gå mot henne och Lilly hörde en kvinna skrika av lycka. Ett skrik som snabbt gick över i vrål av smärta och fruktan. Skräckslaget snubblade hon tillbaka till vardagsrummet och svimmade på den lilla soffan. När hon vaknade nästa morgon försökte hon avfärda den föregående kvällens upplevelser som en mardröm till följd av huvudvärken. Men det gick snabbt. Den hade känts så verklig och hennes bula i tinningen hade växt till sig. I ett försök att fly den klaustrofobiska situationen så gick hon runt bland olika populära turistställen i Stockholm men kände sig stel och iakttagen. I förhoppningen om en lugn kväll så gick hon hem tidigt. Vid 19-tiden så fick hon ett samtal av vännen Minnie som frågade om hon fick komma över. Minnie väntade inte ens på svar utan sa att hon skulle komma på en gång och la på. Minnie knackade på. Lilly släppte in henne och de började prata som gamla vänner gör. De hade suttit där en halvtimme när telefonen ringer igen. Lilly svarar självsäkert. I tron att det ska vara en ny kund för hennes sidoverksamhet. En mansröst hördes i telefonen och han undrade om hon hette Lilly. Minnie sa att det var lika bra att bjuda upp honom och Lilly instämde. När mannen kom in genom dörren så flämtade hon dock till. Han såg exakt ut som den suddiga figur hon sett den föregående natten. Lång och blek. Men han var vänlig och fann sig lätt i deras konversation. Han hade lite att dricka med sig och de kände sig snart lite onyktra, allihopa. Snart hamnade Lilly och mannen ensamma i hennes sovrum. En halvtimme senare så kom de på att Minnie satt ensam ute i vardagsrummet. Men när Lilly gick för att titta till henne så verkade hon ha gått därifrån på eget initiativ. Lilly log och gick tillbaka in i sovrummet. Klockan 9 den kvällen så var Minnie säker på att mannen skulle vara klar med vad han kom för och ringde Lilly för att höra om hon ville gå till parken. Hon svarade dock inte i telefonen och kom inte heller till dörren. Minnie antog att mannen var kvar ändå och lämnade dem i fred. Men nästa dag så gick det inte heller att få tag på henne. Och den tredje dagen så blev Minnie orolig och ringde polisen. De bröt sig in i hennes lägenhet och fann Lilly liggandes död med ansiktet ner i den lilla soffan. Hennes huvud var inslaget och små, små sår täckte hennes kropp. Man kunde även notera små skärsår i hennes hud och på vissa upptäcktes mänskligt saliv. I övrigt var hela lägenheten pedantiskt städad. Lillys kläder var prydligt ihopvikta och hennes säng var bäddad. Ja, den här dramatiserade berättelsen publicerades av användaren Mitsiana den 24 maj 2012 på creepypasta.wikia.com. Och varför läser vi då upp den här? Jo, för att när vi läser om mordet överhuvudtaget på internet så finner man inte mycket information. Så hur ska man ta reda på vad som verkligen inträffade om ingen vet? Om vi suddar ut alla misstankar om vampyrliknande utföranden om långa bleka män, då kan vi läsa ur tidningen som strax efter mordet publicerade en artikel. Och i den, om någonstans, så borde vi väl kanske finna den verkliga sanningen. Men ledtrådarna till mördaren är än idag mycket få och fallet är olöst. Vi ska läsa upp artikeln och kanske hittar du svaret.
Då har man två huvudteorier som inte är så dumma. Att antingen så är det den sista kunden som säkringarna har gått i huvud på. Eller också så är det den pojkvän eller hallik som de ofta har. Med skånska Lille är det så att man inte hittar någon hallik. Hon har visst en manlig bekant och han hamnar i finkan rent rutinmässigt. Men det leder ingenstans, han släpps efter ett par dagar.
Rubrik: Ohyggligt morddrama i Stockholm. 32-årig frånskild fru dödad i sin bostad. Krossat huvud. I onsdagskväll så fann man en 32-årig frånskild fru mördad i sin bostad. Sankt Eriksplan 11. Hon låg avklädd på en ottoman med ett stort krossår i huvudet. Dådet hade tydligen förövats redan på valborgsmässoafton, fastän det inte blivit upptäckt förrän nu. Kriminalpolisen var en stor del av natten och hela Kristi Himmelsfärds dag sysselsatt med spaningar efter gärningsmannen. Men ännu natten till fredagen hade inte ett anhållande skett, och en av den mördares manliga bekanta befann sig likväl sent på kvällen i förhör nere hos polisen. Förmodligen kommer förhören med honom att fortsätta på fredagen. Den mördade är fru Lilly Lindström, född 1900. Hon hade tidigare varit bosatt i Malmö, men uppehöll sig nu sedan flera år i Stockholm. Och den 1 april i fjol hyrde hon ett enkelrum på Sankt Eriksplan 11. En trappa upp. Portvaktsfrun berättar att fru Lindström på valborgsmässoafton var nere hos henne och betalade hyran. Det var sista gången portvaktsfrun såg henne. Något senare samma dag vid 6:30 på kvällen så hade hon hälsat på hos en bekant familj i huset, varefter hon gått upp till sig. Klockan 9:30 skulle en väninna komma till henne. Hon hade köpt en ny radio och de skulle tillbringa aftonen med att lyssna på denna. Väninnan blev något försenad och kom först en kvart före 9:00. Då hon ringde på dörren så kom ingen och öppnade, vilket hon fann egendomligt. Men hon förmodade att fru Lindström var utgången och avlägsnade sig. I onsdags kväll kom en av fru Lindströms bekanta, en hovmästare, som under de föregående dagarna upprepade gånger hade ringt till henne utan att ha fått något svar. Han hade ringt till hennes bostad för att försöka få klarhet om vart hon tagit vägen. Ingen öppnade när han ringde på dörren, och han uppsökte då portvaktsfrun för att höra om hon visste något. Portvaktsfrun berättar att hon inte sett fru Lindström sedan hon var nere hos henne och betalade hyran. Hon berättade också att hon mindes väninnans besök på valborgsmässoafton. Både hovmästaren och portvaktsfrun förstod att det hela var mystiskt och ringde till polisen. Efter en stund så kom det ett par konstaplar ifrån Hälsinggatans station. De bröt upp dörren och fann där Lilly död. Då det verkade som att ett brott hade begåtts så underrättades kriminalpolisen, och därefter så ringde man en läkare. Kriminalpolisen skickade omedelbart dit sina specialister på mordaffärer, och efter en stund så kom även polisintendent Zetterqvist till platsen. Den tillkallade läkaren konstaterade att kvinnan hade varit död i flera dagar. Hon låg på vänstra sidan med huvudet vilande på vänstra armen och hade hela högra sidan av huvudet krossat från nacken till tinningen. Att hon inte själv kunnat tillfoga sig dessa skador stod genast klart. Det föreföll som om någon bakifrån skulle ha huggit henne i huvudet med något trubbigt föremål. Blod hade runnit från möbeln ner på golvet. Och polismännen stannade i lägenheten till långt fram på natten, sysselsatta med undersökningar. Vid 12:30 fördes den döda kroppen till bårhuset, där den ska komma att obduceras någon av de närmsta dagarna. Har mördaren gått genom fönstret? Undersökningarna återupptogs tidigt på torsdagsmorgonen, då 5 detektiver återvände till den mördades lägenhet. De upptäckte bland annat att fönsterbläcket utanför ett av fönstren var nedtrampat. Och på en list strax nedanför så fanns också märken efter en sko. De två fönstren till lägenheten låg omedelbart ovanför Normas trottoarservering. Och det är ingen konst att kliva upp den vägen. Det är som om mördaren hade gått eller kommit den vägen. Och polisen hörde under dagens lopp en mängd personer som på ena eller det andra sättet varit i beröring med Lilly. Det konstaterades där att fru Lindeström ofta brukade umgås med tillfälliga bekanta som hon träffade på gatan eller på restauranger. Hon tycktes ha försörjt sig lösaktigt. Och vid undersökningen av hennes bostad så fann man även namn och adress från en person som polisen gärna skulle vilja komma i förbindelse med. Han söktes på den antecknade adressen men var omöjlig att finna. Han har två bröder som är kypare på en restaurang. Och de hämtades vid 6-tiden på eftermiddagen ner till kriminalstationen. De hördes under ett par timmar men fick sedan gå. Och senare på kvällen så meddelades det att en av de mördades bekanta var i förhör hos polisen och att förhören med honom skulle fortsätta på fredagen. Att mordet ägde rum på Valborgsmässokvällen styrktes av den omständigheten att lyset brann när polisen kom in i rummet efter att ha brutit upp dörren. Även den tillkallade läkaren fann det sannolikt att döden inträtt vid denna tid. Ingenting tyder på att någon strid utkämpats. Den dödes kläder låg ordentligt ihoplagda på en stol. Och på grund av olika omständigheter så kan man anta att mördaren är en man ur kvinnans bekantskapskrets. Eller en tillfällig besökare som till en början umgåtts med henne under vänskapliga former, men som sedan i ett sadistiskt anfall mördat henne med ett tillhygge som han antagligen medfört i avsikt att använda som mordvapen. Tillhygget har ännu inte anträffats. Att mannen använt ett eller annat tungt föremål som förut fanns i rummet anses uteslutet då den mördades bekanta, som väl kände till vilka saker hon hade i sitt rum, inte kunde förstå vilket föremål som saknades. Ingenting tyder på att det är ett rån. Inga av fru Lindeströms lådor eller andra gömmor har blivit plundrade eller ens undersökt av mördaren. Och hennes sparbanksbok på 1000 kronor och en tia samt småpengar låg orörda i hennes väska som inte öppnats. En annan sedel låg i hennes byrålåda. Det blev sannoliken svårt för polisen att utreda mordet på Lilly. För än idag är fallet olöst. Och vad betyder det egentligen att man hittade den där sleven med blod på? Vad kan mordvapnet ha varit? Och vem kan mördaren vara? Du har lyssnat på ett specialavsnitt i podcasten Svenska mordhistorier med mig, Sebastian Krantz.